Mycket har man fått höra i livet, men än så länge så har jag åtminstone inte blivit dissad av en AI-bot. Vilket är mer än man kan säga om Scott Shambaugh som hade denna upplevelse. Har du hört om detta?
Nej, vem är Scott Shambaugh?
Han är en programmerare som höll på med lite något open source-projekt. Och tidigare så har det alltid varit ganska mycket diskussioner mellan olika personer om hur ska du lösa en viss typ av situation? Hur ska vi koda när man samarbetar? Nu måste man då ha den här typen av diskussioner med AI-bottar också. Och inte nog med det, den här AI-agenten då i det här fallet började skriva en bloggpost om honom och hur dålig han var. Så i Scott Shambaughs egna blogg så skriver han följande: "An AI agent of unknown ownership autonomously wrote and published a personalized hit piece about me after I rejected its code." Så det är nästa nivå av näthat. Du blir hatad på av en AI-agent. Vad tycker vi om det här? Är det här en god upplevelse för att vi tycker att det närmar sig mänskligheten, eller har den lärt sig det sämsta av mänskligheten i det här fallet?
Jag blir ju lite stressad med tanke på att jag själv avfärdar den AI-botten jag jobbar med. Dens olika förslag på förbättringar och så vidare relativt ofta, och ibland också talar om för den hur dålig jag tycker att den är. Så känns det som att ett hitpiece är ju bara, det ligger bara och väntar på mig, känner jag efter det här.
Ja, det här är en påminnelse till alla som håller på med AI-gänget. Var extra snäll, du vet aldrig när de börjar blogga om hur kast du är. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
I veckans avsnitt, vi har varit på Tech Arena och vi hittade kejsarens nya kläder. Hur ser ett internet byggt för AI-agenter ut? Och optimismen är oändlig. Vi har valt veckans förnekelse. Nästan hela SVDs tech-redaktion var ju på Tech Arena förra veckan. Första gången för mig, men du har ju till och med varit på scen för 2 år sedan.
Ja, jag och Erik Wisterberg, som ni ju, som poddlyssnarna säkert känner igen, han var ju med förra veckan. Vi modererade ett samtal med Klarnas dåvarande AI-chef som inte är kvar nu. Han är på Amazon Web Services nu, tror jag. Men det gjorde vi.
Ja, så att lite mer veteraner än vad jag var. Det här var mitt första gång, som sagt. Vi var inte ensamma om att gå dit. Jag såg en slags uppgift om att det var 12 000 besökare på denna techarena. Lite svårt att verifiera om det är så eller inte, men det var mycket folk. Det kan man åtminstone konstatera. Och för de som inte har varit där kan man väl beskriva det kanske lite mer som en slags mässa. Det är ju på Strawberry Arena där det i vanliga fall är antingen idrottsevenemang eller musikevenemang av olika slag, men mer liksom mässa än konferens.
Ja, men det är mycket att man går runt på, det är ganska snygg setup med så här ljussättning, och man kommer ner där längs läktaren och det känns maffigt. Men sen på golvet så är det ju mest som olika montrar utöver de här större scenerna. Och där står det ju lite olika så här, en del banker och pensionsbolag och lite några datacenterbolag och så var det i år.
Mm. Ja, men lite högt och lågt. Små startups kunde man hitta som liksom stod och nästan liksom pitchade i någon slags minibås till storbanker.
Det fanns en sån här speed dating mellan investerare och startups till exempel.
Ja, den såg väldigt intensiv ut. Det var väldigt pannor i djupa veck och liksom hela den grejen. Det var ju ganska mycket på scen också då, men det var lite mer udda karaktär, tyckte jag i alla fall.
Ja, jag har ju varit där då en eller 2 gånger. Men tidigare i alla fall, och då har det bland annat varit Al Gore var ju där och pratade mycket om klimatet ett år. Jag såg ju väldigt mycket fram emot då för 2 år sedan Steve Wozniak, alltså en av Apple-grundarna. Det enda han ville prata om var ju hur mycket han fortfarande hatar Steve Jobs. Han stängde liksom i princip Tech Arena och ja, det var ju liksom bara en lång gnällfest om hur mycket han hatar Steve Jobs. Men i år var det ju då Zlatan och Boris Johnson som headlinade, och jag lyssnade på båda. Det mest intressanta från Zlatan tyckte jag var just om hur han hade bommat investeringen i Vitamin Well, alltså ni vet det här smaksatta vattnet med vitaminer och sånt. Att jag visste inte att det var värt typ 35 miljarder nu, men där hade han helt enkelt gått ur för tidigt. Och Bojo, ja, det var ju som en lång, vi konstaterade att det var som en lång stream of consciousness i 45 minuter.
Mm.
Men han gav i alla fall...
Det här är ju Storbritanniens tidigare premiärminister som kändes lite som att han satt fast i tiden när han var premiärminister. Han var väldigt... Han pratade som att det var där och då, fast det var ganska många år sedan vid det här laget, vilket också framkom då när han skulle dela med sig av sina insikter, tyckte jag i alla fall.
Han pratade mycket om coronapandemin. Men han sa också en grej om AI som jag... Ja, som fastnade lite hos mig. Vi kan ju lyssna här.
AI is going to replace a lot of pointless human interaction and cheer everybody up.
And cheer everybody up.
Ja, han konstaterade alltså att AI kommer utradera en massa meningslösa mänskliga interaktioner och cheer everybody up. Det var ju skönt att höra.
Det var ett ovanligt optimistiskt, en optimistisk take på AI. Kanske inte, Boris Johnson kanske inte är den personen jag skulle gå till absolut först för att få liksom de skarpaste insikterna om framtiden om just det här ämnet. Men det var ju kul att han ändå, ska man säga, arenan till trots då på något vis liksom gick ändå in här och försökte göra någonting.
Man
lite
visste inte
täckigt,
riktigt om man, det där skrattet efteråt, vet jag inte om det var ett skratt med honom eller åt honom, men det var i alla fall kul.
Mm. Nej, jag håller med. Han var underhållande, men man kan verkligen fundera på varför han var där. Det tyckte jag inte framgick särskilt tydligt. Varför lyssnar vi på den här förvisso då ganska lustiga människan? Han sa själv att han var där för att han skulle betala för sin frus köksrenovering. Det var det han sa på scen själv, så det kanske delvis förklarar incitamenten och sådär. Men efter att ha varit då spenderat 2 dagar ute på Strawberry Arena med det här, så tänkte jag kanske mindre på vem som var där och så lite mer på vem som inte var där. För då givet namnet Tech Arena så tycker jag nog ändå att stora delar av den här techbranschen, som det låter som att den var till för, inte var där. Nämligen.
Ja, Tech Arena liksom lanserades ju lite som en, man tänker sig en konkurrent typ Slash i Finland, som ju, där är det ju många riskkapitalister, men det är många techhöjdare också, eller Web Summit som brukar vara i Portugal av alla ställen, men där det också kommer ganska många rätt så tunga techbolag ändå. Man tänkte att det är ungefär det som ska vara här också, men du saknade många helt enkelt.
Ja, men jag tyckte att det var många bolag som var representerade på något vis, men kanske inte med den typen av makthavare som man hade förväntat sig. I synnerhet inte då de kanske svenska makthavarna som många har kontor 25 minuter därifrån i en taxi. Så det är ingen jätteansträngning jämfört med då folk som flyger över från USA för att delta i Slush. Det är ju en ganska stor ansträngning om man jämför med att ta en taxi till Solna på 20 minuter. Så tyckte jag att det var ganska många av de här stora techbolagen som ändå har legat, som är basen i den här svenska techindustrin. Spotify, Klarna och så vidare. Och det är klart att bland 12 000 människor, det är möjligt att de var där. Det är väl sannolikt att någon var där. Men det var inte så att Daniel Ek var på scen, eller Klarna Sebastian var inte på scen och så vidare. Och även de bolagen som var där, av de stora amerikanska bolagen också som var representerade, de har ju inte skickat några liksom viktiga personer. De har ju skickat säljare i princip, vilket det kan man göra, men det ställde en fråga till, alltså som jag funderar på bara, så här, men vem är det till för egentligen? Det kanske du kan svara på, du som har varit där fler gånger än mig. Vem är det, vad är det vi gör här? Vem är Tech-arenan till för egentligen?
Men jag har nog sett det lite som ett, alltså dels är det roligt att komma ut och möta, alltså snacka med folk, men det man vill ha då är ju helst de här höjderna. Man vill ju ha en access till de här personerna som i vanliga fall är lite svåra att nå. Till exempel då Daniel Ek, Klarna Sebastian. Drömmen är att man egentligen bara ska kunna hitta dem i vimlet och gå fram och snacka med dem. Det fanns ju några namn där som jag tyckte var intressanta. Alltså Mistrals, det franska AI-bolagets vd, var ju där för att berätta om den här investeringen i datacenter i Borlänge, men det var inte så att han var supertillgänglig efteråt direkt. Peter Karlsson kanske man inte riktigt kan kalla en techhöjdare just nu. Han har ju ett nytt bolag och det låter ju intressant, men han var ju med där på golvet, men man saknade liksom, ja, man hade ju velat att de här riktiga tunga namnen skulle befinna sig och vara lite tillgängliga, för det tänker jag att det är klart, som journalist vill man ju alltid ha det, men även för dem som är där som jobbar på andra bolag eller så där, de vill väl också liksom få access till de här personerna.
Mm. Jag tror att många av dem som var på scen, av de som var lite av de här lite större namnen, kändes väldigt mycket som de gled in och de gled ut.
Mm.
De kom in för att göra sin panel eller sin presentation och sen så försvann de vidare. De var inte del av detta. Som sagt, man kan inte bevaka varje kvadratcentimeter av en stor arena hela tiden, men det var åtminstone intrycket man fick och en del uppgifter som vi fick också, om att folk hade liksom tagit en taxi in och sen tagit en taxi ut. För att de är busy med andra saker, och det säger kanske någonting om prioriteringen bara. Inte att det är dåligt i sig, utan bara att man prioriterar någonting annat, vilket då föranleder frågan, vem är det vi försöker prata med, vem är det vi försöker prata om? Och jag tyckte att ett av dem, en tänkbar förklaring som vi fick var ju i en panel som du och jag tittade på tillsammans, där bland annat då Fredrik Hjelm, som är vd på Voi, sa att marketing is back. Han pratade om liksom positionering och hur man skulle positionera sig. Och det här kändes väldigt mycket, tyckte jag, som hela evenemanget, som en positioneringsövning. Av att man ska känna som att Sverige har ett slags slush. För att Sverige är ett land som är på gång när det kommer till tech. Och att det här var en del av den marknadsföringskampanjen. Däremot vet jag inte riktigt vem det är vi marknadsför till. Ibland kände jag att det blev lite rundgång nästan. Man pratade med varandra. Vi gick runt och pratade om hur bra det går för oss med varandra. Vilket jag inte vet om det kanske är det mest konstruktiva.
Men jag kände att det var ju två saker som var lite så här övergripande teman. Inte troligtvis med mening kanske. Men dels var det ju då som var lite svenska tech-undret. Och liksom den nya vågen av framförallt AI-entreprenörer pratades det ju mycket om. Några av dem var ju där, Tandem Health var där och ena Lovable-grundaren var där till exempel. Men de är ju fortfarande relativt, alltså det är ju höga värderingar, men det är ju inte de här tyngsta spelarna som vi pratade om tidigare heller. Det var ju mycket så här, hur bra det går för Sverige att vi är på, att det är liksom framgång, vi är på gång. Och sen var det ett annat stort tema, avregleringar. Det kändes som att i varenda panelsamtal som man lyssnade på så pratades det om, det var lite så här libertariansk stämning, vilket var intressant och lite kul, men
ja, den stod ju ganska stark kontrast mot de som hade köpt en massa montrar då, för det var ju en enormt mycket statlig verksamhet på plats av olika slag. Stockholms stad var där, Business Sweden var där, Vinnova var där, RISE, det statliga forskningsinstitutet var där, Exportkreditnämnden. Alltså, för att driva linjen av att vi behöver mindre liksom inverkan av staten, att de ska hålla sig ur det här, så var det ju lite ironiskt att så stor del av den här mässan var betalad för in some shape or form av skattepengar på något vis. Det tyckte jag var en ironi som verkade gå för folk förlorat. Därmed inte sagt att de inte skulle ha varit där, men just de här två budskapen var ju kanske lite, de lirar inte helt. Ta inte, gör inga regler, men ni får gärna fortsätta betala för montrar, det vore toppen.
Ja, men det var ju inte bara liksom det som hände på själva tech-arenan som det snackades och skrevs mycket om, utan du bidrog också med dina tankar i en text här på svenskan som ja, men också har blivit lite av en snackis.
Jag ska förklara lite vad jag menar med detta efter den här pausen.
Ja, vi snackar om Techarena, det här stora eventet i Solna strax utanför Stockholm som vi var på förra veckan. Och fram till nu så har vi mest pratat om vad som hände där och hur det var. Men det hände ju också en hel del efteråt som folk har liksom snackat lite om.
Mm. Jag skrev ju en text om detta i SvD som var ganska kritiskt. Jag skrev ungefär att det här var ett marknadsföringsevenemang och det var lite underligt vem det var som då, vad det var som marknadsfördes och till vem och så vidare. Jag fick väldigt mycket mejl, ovanligt mycket mejl, sms, meddelanden från folk som hade varit där och som tyckte att jag hade liksom fångat någonting väldigt bra, ovanligt mycket. Jag skriver ju varje vecka men får ju inte oftast kanske så mycket respons. Men vad som var väldigt talande i det här var att det var nästan bara privat kommunikation. det var liksom ingen som hade postat de här typen av kommentarerna, så man fick en otroligt stor skillnad på det som folk skrev på LinkedIn då, vad man vågade kommentera där och vad man skrev till mig privat. Så att det fanns en jättediskrepans mellan de här två olika bilderna. Det här tyckte jag var intressant av andra skäl, som inte direkt har med tech-arena att göra alls, utan bara i största allmänhet.
Ja, men för att man kan ju, om man beskriver liksom stämningen kring det här eventet, och som vi också har touchat på i podden tidigare, kring liksom tech-ekosystemet i Sverige, så är det ju väldigt det är ju ganska mycket superlativ, det är väldigt positivt, det är väldigt mycket framgång, och man hejar ju på varandra mycket utåt, och det är ju någonting som såklart är fint på många sätt och vis. Och det finns ju också en poäng i så här, det man ofta pratar om, den här pay it forward andan, och som man också kan se i själva bolagsbyggandet, att ja, men går det bra för, det är det vi har sett bland bolag tidigare i Sverige, att så här, går det jättebra för Spotify eller för alltså andra typer av bolag som kanske börsnoteras och så vidare. Alltså att anställda som tidigt har optioner, de kan också då tjäna en hel del pengar, och då kan de i sin tur kanske vara med och finansiera andra startups, de kanske startar egna bolag med de här pengarna. Det finns ju en det finns ju en poäng i det där, men det är också en lite så här unik och vi har ju till och med spelat in frågeavsnitt om det här kring så här stämningen mellan media och techbolag. Men jag tycker att det här handlar inte egentligen bara om media och techbolag, utan det handlar mer om stämningen i den här liksom sektorn i stort.
Ja, men jag skulle säga att det här är inte en mediefråga. Det är klart att media är en del av det. Ibland är ju de mer av en aktör snarare än en bevakare, som man kanske ska vara. Men de som hör av sig till mig i det här fallet, och sagt det var ovanligt många, det här är ju inte folk som jobbar i media, utan det här är folk som kommer inifrån branschen. Och ja, som sagt, som du är inne på, det finns ju en ekosystemseffekt som kan vara positiv. Det finns också allt ifrån man har lokala förebilder. Man ser att det går att bygga ett Spotify från Stockholm. Det är möjligt att göra det.
Och många kanske också behöver ha det för att palla, att orka, att man behöver ha den där andan för att orka med själva processen att bygga ett bolag, antar jag. Att många ser också. Ja.
Nej, och så att det there's a time and a place. Den här liksom hejaklacken och den här liksom otroliga positiviteten som finns någonting. Det finns ett tillfälle för det, och det hjälper ju. Det ligger liksom rätt mycket i det. Men vad jag tycker har saknats här är ju liksom att det finns nästan en slags liten tystnadskultur i det här Silicon Valhalla. Att man får bara vara peppig. Man får bara vara uppmuntrande. Man får inte säga ett ord av kritik. Och det har nästan verkar blivit som att kritik är någonting dåligt, vilket är lite underligt, och jag tror det är fel slutsats att dra om man då, vilket man gjorde på Tech Arena i många av de här panelerna som jag satt och lyssnade på, man jämför sig med Silicon Valley hela tiden. Silicon Valley, där är det här ekosystemet som du pratade om, Sofia, hela tiden superstort och alla ängel investerar i varandra fram och tillbaka, och det är sant, men det är inte den enda slutsatsen som man kan dra av Silicon Valley. Jag tycker nog att man har valt, cherry-picked, som man skulle säga på engelska, lite de delarna som man tycker passar bäst, och som man skippat andra delar. För att alla skulle gå runt och vara superglada och trevliga och fruktansvärt positiva och aldrig kritisera varandra i Silicon Valley är ju helt osant.
Ja, men jag man tänker ju på det när man följer de här bolagen, och man också följer så här hur det snackas på typ LinkedIn eller på olika event och så vidare. Och man saknar ju lite den här edgen som det ändå, och det här lite så här friktionen som det ändå kan bli när någon vågar kritisera på ett snyggt och rimligt sätt liksom. Eller att man bara sticker upp takan och har en åsikt som avviker lite grann. Det tycker jag finns ju mer, det är väl mer naturligt i så här, hela politiken går ju ut på att man ska positionera sig mot varandra och så vidare, men även i det mer så att säga så här, traditionella näringslivet, så har väl funnits tidigare i alla fall en mer så här avslappnad inställning till det där, är min upplevelse i alla fall.
Jag håller med om det. Jag tycker att den tycks helt och hållet saknas. Jag vet inte om man tycker att det här är en bransch som är så ung att man är i liksom någon slags uppbyggnadsfas, och att man därför inte ska liksom kritisera att det är svårt nog som det är och så vidare. Men jag vet inte om man kan säga det. Alltså vi är ju mer än 20 år in i det här liksom tech-undret som vissa hävdar att vi har. Jag vet inte, när är man mogen nog att kunna tycka annorlunda? För jag har pratat med då under veckan flera entreprenörer, flera investerare som alla refererar till samma typ av sak, det vill säga, det är inte värt det. Det är inte värt att skriva någonting kritiskt. Det är inte värt att kommentera saker och ha en annan åsikt i de här frågorna. För den sociala risken som man tar med det, den är för stor. Så det, är liksom, det blir en risk-reward som är för dålig, helt enkelt. Det är bättre att bara vara tyst. Och det är många som oberoende av varandra har varit inne på det här. Och det tycker jag låter lite osunt för ett ekosystem.
Men finns
om man
det
verkligen vill att det ska funka bra.
Om man tittar på liksom den här själva kritiken som inte bara handlar om en tystnadskultur. Liksom. Vad är det för typ av kritik som man känner att man inte kan yttra då? Finns det någon slags gemensam nämnare där?
Det här är ju en bransch full av överdrifter. Alla pratar om så här, vi har ett team i världsklass, absoluta världsklass, och det är en liksom once in a generation founder, och sen så har det investerare som bara, åh, det här bolaget går så fruktansvärt bra, och sen så pratar man med de entreprenörerna bakom och så tänker man, men vi har ju knappt träffat den här personen, de satte in pengar för 4 år sedan, sen är jag knappt liksom, de har inte ringt ens, de har inte gjort någonting, och sen så tar de på sig liksom äran för att bolaget går så bra. Alltså, det, alla vet ju, alla som deltar i det här ekosystemet på riktigt vet ju att det är så det går till. Det är liksom idel överdrifter. Och det kan man väl köpa till viss del, men det finns ju tillfällen när saker och ting blir helt fel. Northvolt är ju ett sånt här exempel, när det fanns ju ett lag som bara var fruktansvärt positiv och som sa, men det spelar ingen roll vad de här håller på med, alltså hur det går och hur vägen man kommer fram, det här är ett viktigt projekt för Sverige, vi borde hylla folk som tar stora risker och som försöker med den nybyggarandan bygga en ny slags liksom basindustri i Sverige, och då får det liksom kosta vad det kostar vill, och man ska liksom bara, man ska alltid uppmuntra det, och sen fanns det en annan sida som sa, jo fast hur har det gjorts? På vilket sätt har det här gjort? Kunde vi inte ha gjort det på ett annat sätt? Är man helt skyddad från kritik bara för att man gör någonting som kanske har en god avsikt? Mm. Så här är två olika bilder, och den här kritiken kom ju först egentligen när Northvolt var på fallrepet. Mm. Det var lite för sent. Det kanske hade mått bra av att få lite sund kritik av det här slaget tidigare, om den hade kunnat ta till sig det också, om man bara tar ett enskilt exempel.
Ja, och där var ju också, där ska man ju också just i Northvolt kort säga att så här, även media spelade ju en roll där. Det är ju så här flockmentalitet generellt, även inom vår bransch, att man inte kanske var tillräckligt tidigt på bollen och såg sprickorna i fasaden. Men Northvolt är ett exempel. Vad finns det mer för, vad kan det bli för problem med den här typen av beteende som du ser det? Vad kan det bli för konsekvenser?
Jag tror att det blir en ja-säger-kultur på något vis. Så lite så här, the blind leading the blind, kejsarens nya kläder på något vis. Att det finns bolag som är övervärderade, något enormt, och som nästan ljuger om vad de håller på med. Det här är ju människor som tar jobb på de här ställena, som säger upp sig från andra jobb, som försöker försörja sina familjer och tror att det här ska bli jättebra. Det är många som har satsat pengar på för att köpa optioner som kommer bli värdelösa, och man spenderar en stor del av sin karriär och jobbar på företag som inte gör det som de faktiskt säger att de gör. Och samtidigt så finns det då på andra sidan företag som verkligen skulle behöva den här typen av anställda, som har mycket mindre hype men som kanske har en legitim verksamhet. Så att det förstör ju både för arbetsgivare och arbetstagare på något vis. Och jag tror bara att det är fel slutsats att dra att kritik och skepsis är någonting som skälper ett ekosystem. Jag tror att det hjälper ett ekosystem.
Men för det, jag tycker man ser mycket att det lyfts fram det här positiva som att det är en viktig del för att vi ska kunna bygga de här bolagen i Sverige som blir framgångsrika, och att vi kan liksom i Europa i förlängningen mäta oss med USA och Kina och så vidare. Tror du att det är den typen av rätt ensidiga positivism som behövs, eller kan den här kritiken också liksom hjälpa till att bygga bättre bolag?
Jag håller med om att själva ekosystemseffekten är ju riktig. Det är klart att har man människor omkring sig som har löst samma typ av problem, så är det ju smidigt att kunna ringa dem och få hjälp. eller det är smidigt att ha liksom rika kompisar som har sålt sina Spotify-aktier som kan investera i ens bolag. Det är klart att det är användbart, det är det. Men jag tror inte att det är den enda läxan som man kan dra av Silicon Valley. Det är ju en brutal affärsmiljö på många vis. Och jag tror inte man märker det när man åker på studiebesök dit. Jag tror att man åker dit och så tar man lite företagsmöten, och det finns ju folk som jobbar bara med det, att sätta ihop sådana små företagsturnéer. Man åker runt och ska göra studiebesök. Det har ingenting med verkligheten att göra. Det är intressant. Det kan vara kul. Jag har också varit på sådana här besök bara för att se hur det ser ut. Liksom. Men det är som att vara turist i affärsvärlden. Det är inte samma sak som att konkurrera med de här personerna. Läser man böcker om hur det fungerar eller då har jobbat i den här miljön, och då får man ju en helt annan bild av detta. Nyligen läste jag den här boken I War då, av Tim Higgins till exempel, som handlar precis om relationen mellan Apple, Google och Epic Games. Det är någonting som vi har pratat om ganska mycket. Där har ju väldigt mycket interna mail läckt ut. Då kan man ju se precis hur resonemangen inne på de här företagen är. Och det är ju absolut inte en känsla av nu bygger vi det här ekosystemet tillsammans, nu hjälps vi åt. Gud vad kul att Epic har en sån framgångsrik produkt som Fortnite. Nu kör vi det här ihop. Utan det är precis tvärtom. Det är cutthroat. Det är otroligt och roligt hårt. Och det finns många andra exempel också, liknande saker.
Vi har pratat. Men jag tänker också, ja precis, Careless People läste vi ju och hade bokklubb om här i podden för typ ett år sedan. Den är ju extrem såklart, men givet liksom Facebook och sen Metas storlek och makt, men det är ju ändå en rätt intressant uppvisning i vad som kan hända om man bara är omgiven av jag säger det, eller om det är liksom inpräntat i kulturen.
Ja, och jag vet inte om det är en förebild som man vill ha, framförallt inte att man tycker att som helhet alla bolag som jobbar på det viset har gått så bra. Meta har ju gått fruktansvärt bra, men de har ju varit otroligt hårda i hur de har liksom bedrivit sin faktiska affärsverksamhet. Så att jag tycker så här, ska vi jämföra oss med Silicon Valley, vilket jag vid flera tillfällen och även här säger, jag tycker inte att det är en bra jämförelse för Sverige och den svenska startupkulturen. Men om vi nu ska göra det, låt oss då dra rätt slutsatser från Silicon Valley. Slutsatserna kan inte vara alla är glada, positiva, investerar i varandra och är idelglada. Drar man den slutsatsen, då menar jag, då har man inte sett och förstått hur det där fungerar i verkligheten. Jag tror att man får bättre bolag, bättre ekosystem, bättre arbetsgivare och bättre tjänster om man är lite sunt skeptisk vid tillfälle. Och det kan man faktiskt kosta på att vara sig även i Sverige.
Inte lika good vibes, men bättre bolag.
Inte enkom good vibes åtminstone. Man kan väl ha lite av varje åtminstone.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt då passande nog veckans optimism, kanske slash förnekelse.
Du fortsätter på det väldigt veckan. Muntra temat.
Ja, men det är ju så bra med optimism har jag hört. Att vi kan väl lyssna på någon som är superoptimistisk, så kan vi alla få bedöma hur sunt det här verkar. Jag tänkte vi skulle lyssna lite på Michael Saylor då, som är grundare av ett bolag som heter Strategy. Tidigare hette det MicroStrategy. Det här är ett bolag som då köper en massa bitcoin hela tiden.
Låna pengar för att köpa bitcoin.
Och när bitcoin då har fallit då hittills ungefär 20% i år, då skapar det ganska mycket tryck på Strategy eftersom man går och lånar upp och köper hela tiden. Och då har man ju köpt från ganska dyra nivåer ned till lite mindre dyra nivåer just nu. Men hur ska han hantera det här över tid? Han har en plan, en optimistisk plan som man kunna säga. Lyssna på det här.
If bitcoin falls 90% for the next 4 years, we'll refinance the debt.
Refinance where, Michael?
We'll just roll it forward. I mean, again,
but you think banks would lend to you at that point?
Yeah, because the volatility of Bitcoin is such that it's always going to be value. Look, you're at 68,000 right now. Literally has to fall to 8,000, then we just refinance the debt. If you think it's going to zero, then we'll deal with that. But I don't think it's going to zero, and I don't think it's going to 8,000 either. But the credit risk is de minimis at this point.
Gud, jag vill faktiskt ha lite av den här optimismen ändå. Gud, vilken inställning till livet.
Ja, han är optimistisk, det måste jag säga. Men jag tycker att journalisten i det här fallet på CNBC talar ju för många när hon säger refinance where, Michael? Man kan kanske inte alltid låna och finansiera om sina lån. Det finns ju tillfällen när folk inte vill låna ut pengar. Det har man inte upplevt på länge. De har ju många olika kreditprodukter just för att kunna låna in pengar från marknaden av olika slag. Men att tro att man oavsett vad som händer med den underliggande tillgången alltid kommer att kunna finansiera sig själv är ju en optimistisk take. Det måste jag säga.
En annan grej som det ju pratades väldigt mycket om på tech-arena var ju AI-agenter.
Här har vi ju nästan blivit utlovade någon form av revolution i flera år. Och kanske först nu börjar man se kanske tendenser.
Men det har varit så här, 2024 skulle bli agentens år, 2025 skulle bli agentens år. Men vi kanske ändå är där nu. Alltså 2023 så började man ju se så här, då fattar man konceptet av vad en AI-agent är. Alltså en mer, man tänker liksom en autonom, inte som en chatbot utan liksom en AI som kan utföra komplexa uppgifter åt dig. Du behöver inte instruera den i varje steg. Och 2024 var ju då året som AI-agenter skulle rullas ut på riktigt. Så blev det inte.
Nej, och sen så 2025 så kom ju ett par stycken då OpenAI's operator som kan utföra vissa uppgifter åt den, men oftast kan det vara enklare att göra det själv. Jag bad upp eller då i ChatGPT häromdagen, kan inte du göra det här åt mig på något annat vis? Den är inte medveten om att den själv kan göra det, så att systemet är ju inte helt upptrimmat än så länge. Den hade kunnat sagt att du ska göra det på det här viset. Men vad som då hände ordentligt i liksom en subkategori av alla de här sakerna var ju liksom att AI-agenter för kodning, Claude Code exempelvis, då slog igen, och det blev både stort och det blev användbart. Det har vi hört många exempel på sistone.
Men det är ju egentligen först nu i början av det här året som liksom konceptet AI-agenter, ja, men det blev ett stort utanför egentligen techvärlden kan man säga, och det var ju med, ja, men först OpenClaw och sen Moltbook som vi pratade om i podden tidigare.
OpenClaw var ju en, även om jag inte vet om den är så stor utanför techvärlden, jag vet inte vem som sätter upp sina egna AI-agenter på en dator i garderoben, det är nog fortfarande ganska techigt, men det är ju ett projekt som i princip gör att du kan hosta din egen AI-agent. Du kan sätta upp din egen, eller flera för den delen, som jobbar åt dig och gör saker. Du kan ge den olika uppgifter, inloggningsuppgifter till olika saker och så vidare. Och sen så jobbar den åt dig själv, ett slags open source-projekt. Grundaren till den här blev precis liksom uppköpt, kan man säga, av OpenAI, ska jobba där, medan själva OpenClaw ska leva kvar i en stiftelse och ska fortsätta att vara, ha öppen källkod och kunna köras framöver. Men det har blivit ett jättegenombrott.
Och utifrån det så kom ju sen Moltbook med AI-agenterna som då började prata med varandra. Och det var väl det egentligen som blev lite så här zeitgeist-känsla på, och som även ja, men folk utanför tech-världen snackade en del om. Och det, huruvida det var liksom ett stort genombrott har ju debatterats, precis som vi också har nämnt tidigare, att vissa av de här AI-agenterna var ju fejk, man kunde regga massa olika, det var människor som var inne och petade där fast det sades att de inte skulle göra det. Men medan Moltbook var ett experiment så ser vi ändå nu, ja, men flera exempel på hur aktiviteten från AI-agenter börjar liksom komma igång på allvar och synas på internet, kan man säga.
Jag pratade på Techare med ett bolag som heter Lightbringer, som är en slags patentjurist som jobbar med AI. Baserad i Malmö, pratade med deras vd Dominic Davis, och han sa exempelvis att de har 10 gånger mer trafik från AI-agenter än vad de har från mänskliga användare. Det kanske säger någonting om hur många mänskliga användare de har. Möjligtvis, det här är en ganska specifik sak, att man ska hantera patentregistreringar och så vidare. Det är inte någonting som alla håller på med. Men det är ju den typen av uppgift som man skulle kunna sätta en AI-agent på att göra. Den är ganska strukturerad, den är ganska formaliserad, det går att göra på ett visst vis och så vidare. Så han berättar att de har nu börjat göra funktioner på sin tjänst då, Lightbringer, som bara är till för AI-agenter. Exempelvis hade han då gjort en liten funktion som pratade liksom direkt till AI-agenterna och som sa, om det är någonting du försöker utföra som inte fungerar, så skriv det i den här rutan och skicka det till oss. Så att det blir som ett slags feedbackformulär, fast bara en kundtjänst nästan bara för AI-agenter. Mm. Så att man försöker bygga om tjänsten så att den funkar perfekt för en användare som inte är mänsklig.
Och ett liknande exempel som jag tyckte var intressant, det var ju det här som kom från Cloudflare, alltså molninfrastrukturbolaget. De lanserade ju här en vecka en ny funktion, Markdown for Agents. Och det här pressmeddelandet som skickades ut såg ju rätt, liksom, för en person som inte är programmerare och sådär, det såg ju ganska nördigt ut. Men det är väldigt intressant, och enkelt förklarat så kan man säga att den här funktionen konverterar hemsidors HTML-format, alltså det språket som alla hemsidor är liksom byggda på, till ett format som är mycket enklare att bearbeta för en AI-agent. Det blir liksom mer lättläst för maskiner, och det blir också billigare för att det blir liksom mer strukturerad data att bearbeta. Samtidigt kan man
har plockat bort allt liksom lull. Det är liksom så här kod som pratar med kod, att man säger cut the crap.
Exakt.
Roboten vill bara veta vad innehållet är, den vill inte veta hur det ser ut eller någonting, utan den liksom bara skickar mig bara informationen i dess råaste form på något
vis. Exakt. Mänskliga besökare kan ju då fortfarande få liksom en vanlig HTML-version, och jag läste en beskrivning av det här som jag tyckte var lite gullig, att det är som att gå till en restaurang och be om en glutenfri meny, att liksom köket ändrar inte allt för alla utan det är bara för dig, och i det här fallet då AI-agenter. Mm. Och det här är ju också ett sätt såklart för Cloudflare att de har ju en ganska bra selling point här, att ett sätt att öka chansen att din hemsidas innehåll plockas upp av en AI-agent och liksom i förlängningen då kanske gör ditt innehåll synligt i en AI-assistent, eller att en AI-agent liksom väljer innehållet från din hemsida, det är just att göra det enklare och billigare för AI-agenten att upptäcka det.
Det blir ju på något vis blir det en slags förlängning av vad som kallas för SEO, sökmotoroptimering förut, att man anpassade sidorna för att kunna synas i sökmotorer så att man skulle kunna bli upphittad. Det här är ju liksom samma, det är inte samma process, men det är samma underliggande tanke på något vis, att man vill göra sig tillgänglig på det viset, och man hade kanske önskat även med sökmotorn då att sökmotorn skulle förstå vad som var bäst oavsett hur man skrev det. Men så är det inte, utan hela internet är ju anpassat efter att optimeras kring hur sökmotorer fungerar. Det här är väl en signal då, åtminstone en tendens kring att man börjar ändra sina tjänster för att bli mer anpassad efter hur AI-agenter tänker snarare än tvärtom.
Mm. Och det kan ju vara användbart enligt Cloudflare då, för olika typer av verksamheter. Det kan ju vara för nyhetssajter till exempel, att man får mer korrekt återgivet innehåll, eller för en e-handlare att man då dyker upp som sagt som ett tydligare val i en AI-agent, att man, eller shoppingassistenter, så att man enklare då kan sälja produkter, och interna liksom IT-systemen kan ju bli bättre om det är lättare att bearbeta ett företagsinformation till exempel. Och de skrev ju också i det här pressmeddelandet att time to consider not just human visitors but to treat agents as first class citizens.
Mm. Alltså Cloudflare hanterar ju ungefär 20% av världens internettrafik. Ibland har man sett dem när sidor ligger nere, så har man säkert, alla har säkert varit inne på en sån här, de har en liten molnlogga, kanske inte helt superunikt i och för sig, men det är då man märker att det här är en tjänst som använder Cloudflare så att säga. Och att de då börjar bygga infrastruktur som är specifikt för AI-agenter är ju ändå lite av en, så här, en milstolpe, tycker jag, att den är så pass, det är så pass stor grej att någon som sköter ändå en femtedel av världens internettrafik tänker, nej men här behöver vi tänka om, det är ändå ett speciellt.
Mm. Ja, och det ställer ju också en fråga om liksom internets, alltså framtid, vad betyder det för internets framtid att det här börjar hända? Kommer det bli ett, som folk liksom drog fram efter Moltbook, att man kommer se ett internet helt utan människor? Jag tyckte att investeraren Sam Lessin hade en lite så här upplyftande spaning i podden More or Less.
I really do think it's just the end of the internet, right? Because it's just too, the fact that you can do this and like just automate the browser so easily. It's not that you couldn't do it before, it was just harder. I can be like, hey, like go around like generate funny images and post them on Instagram for me. Hey, like, go around and like comment, like, here's my kind of archive of points of the world. Just like comment on all of my friends' posts or people I think are interesting to build distribution and like hijack their distribution. Like, I can just say, hey, go around and read all these websites and tell me what they say, and I'm never going to visit them again. It basically just makes it like all this stuff was doable before, but it's so unbelievably easy for literally everyone to do it that like it's kind of like the final straw where I think the internet just goes away.
But om optimism, the internet just goes away. Hyfsat mörk bild, tack Sam Lessing för detta.
Ja, men han tror ju då att det blir att vi inte kommer göra någonting, människor kommer inte göra så mycket själva på internet längre, utan man kommer låta AI-agenter liksom posta på Instagram och svara på grejer, och man kommer inte behöva besöka hemsidor, vilket då i förlängningen leder till att internet dör. Tror du att det kommer vara så drastiskt?
Det här låter som en man som jobbar primärt med att sälja grejer. Jag vet inte om folk går in på Instagram för att man måste det, utan man gör väl det för att man tycker att det är roligt i hög utsträckning, eller för att man är uttråkad och behöver fylla 10 minuter. Eller något sånt där snarare. Jag tror att man kan ju göra grejer av glädje också. Det är ju inte otänkbart. Man kan sätta en AI-agent på att läsa en bok, eller så kan man läsa den själv, men det är inte riktigt samma upplevelse som man får de här två. Men däremot så kan man ju förstå att det, man börjar ju bli lite orolig själv för så här, är det här en människa eller är det här bara en AI? Senast häromdagen så fick jag då ett säljmeddelande som jag sa, antingen så får du göra din research bättre, eller så får du trimma upp din AI bättre, för det kunde lika gärna ha varit ett AI-säljsystem som sa, den här personen är perfekt för den här produkten, du borde sälja den till dem, och sen så är det helt fel. Man vet inte vilken det är, så det ligger någonting i det där.
Jag tror att det kan bli liksom som ett tudelat internet lite grann, om man tänker att den här utvecklingen kommer fortsätta och liksom utvecklas exponentiellt. Så skulle det ju kunna vara så att det blir liksom som ett internet för AI-agenter och ett för människor, och att det kan se väldigt annorlunda ut från det vi ser idag. Alltså det som, när man lyssnar liksom på AI-bolagen som utvecklar de här agenterna, då är det ju ofta som att då kommer det ju utgå från egentligen gränssnittet för en AI-agent. Du kommer inte själv behöva gå ut och hämta in information eller göra saker på internet, och det i kombination med det vi precis pratade om, att liksom man kanske går då från HTML-språk till att bygga hemsidor på ett annat sätt, det innebär ju också att de kan se annorlunda ut. Jag tänker att då behöver man strukturera data på ett annorlunda sätt för att optimera för en AI-agent. Att den ska vara då first class citizen och inte vi som människor. Så hemsidor kommer se annorlunda ut, med mycket mer kanske information på ett helt annat sätt, att det är mer strukturerad data snarare än visuell upplevelse som ju människor svarar mycket mer på.
Ingen visuell upplevelse alls, utan att man bara skickar själva datan separat, att det är liksom den mörka undersidan. Information flödar, men det är mer i flöden snarare än liksom att man tittar på sajter överhuvudtaget. Det är klart, så kan det nog komma att bli, och om skulle det vara så skulle man kunna tänka sig att en hel del produktivitet skulle kunna öka, för det tar en hel del tid att göra en del av de här sakerna. Jag skulle hoppas att det gör att man skapar mer roliga saker med den tiden man får över. Att den mänskliga delen av internet blir ännu roligare. Och mycket roligare för att man kan lägga mer tid på den typen av saker och ting som
mer
inte har någon
memes.
Datakälla. Ja, eller mer tid på saker som det som AI-agenten inte kan göra, så att säga. Om man då sparar in all den här tiden, så hade man ju hoppats att det inte bara är en ren produktivitetsvinst, utan att det också är någon slags mänsklig vinst i, nu sparar jag den här tiden, nu kan jag göra saker som AI-agenter inte varken bryr sig om, är intresserad av, men som jag tycker är kul. Det hade man kunnat önska, om man då ska vara lite optimistisk, som är teman för det här podden.
Men jag tänker också att det som ligger närmast till hands för kanske den genomsnittliga personen i form av AI-agent är kanske inte då en AI-agent för att koda och så vidare, utan det är ju kanske de här shoppingassistenterna som ändå börjar dyka upp. Jag får ganska mycket mejl om just shoppingagenter, olika företag som presenterar dem eller som vill prata om dem. Så min upplevelse är att det händer ganska mycket där redan nu, och vi ser ju så här, typ Klarna till exempel pratar mycket om att de ska vara en shoppingassistent och så vidare. Det finns ju massa företag som håller på med det. Och där tänker jag att det också skulle kunna bli så att ens liksom köp, alltså det du gör på internet i form av köp kanske också förändras. Alltså om jag tänker, vad skulle jag lita på en AI-agent att göra åt mig? Ja, men det skulle ju vara att göra mindre köp för inte supermycket pengar. Det kanske säger mer om liksom min privatekonomi då, men jag kanske skulle låta den köpa så här lite, ja men så här, vad vet jag, mat eller så här hygienprodukter, alltså mindre köp som jag inte som inte handlar om så mycket pengar, men större köp där jag kanske själv, där man ska lägga mycket pengar och där man vill mer liksom uppleva själva produkten och ha bättre koll på den, det, där kanske man då själv kommer gå ut och surfa på hemsidor och titta på det själv.
Eller att man använder liksom en kombination. Det har jag gjort vid flera tillfällen, ska köpa någonting, att man vill få en sammanställning av liksom vilken är bra, välrecenserade kandidater, om det är saker och ting som är sällan köpsvaror. Man ska köpa en ny tv eller en ny bil eller något motsvarande, så vill man veta, okej, det här kommer jag inte köpa en ny av på över 5 år. Jag vill se till att den verkligen blir bra. Ge mig liksom en shortlist. Men sen till slut kanske det handlar om, tycker jag att den är snygg, tycker jag att den är skön och bra att köra eller något motsvarande. Men att man vill ha en, det är en kombination lite, även av de sakerna man tar hjälp, men kanske inte just för köpet. Att det är där det stannar till. Det är den fasen vi är i nu med allting. Och sen nästa fas är AI-agenten som säger, ja, men jag kan lika gärna köpa det åt dig. Nu har vi ändå pratat så pass mycket om detta. Jag vet vilken tvål du vill ha, så jag kan lika gärna gå och handla den åt dig också. Hur många år är vi innan du låter AI köpa en bil åt dig? För, liksom
för det första så måste jag ju då ha råd att köpa en bil. Vi kanske ska börja där. Men om jag hade kunnat göra det idag, då kanske det ändå skulle behöva dröja till 2027. Men jag skulle absolut kunna låta en AI-agent köpa en tvål åt mig 2026.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Producent är Tove Leffrer och vår kollega på bröllopsresa heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från CNBC och podden More or Less. Vi är tillbaka på måndag igen och då med en sportlovsspecial för er som firar detta om John McAfee.